Du lyssnar på Jakob av Satturemö i översättning av Marriott Högfält, uppläst av mig, Mirja Turestedt. Före. Kapitel 1. Akaslompolo, juni 1988. Jag vill inte, sa den yngsta av pojkarna och viftade bort några myggor som flög runt honom. Femåringen stirrade på sin äldre kusin och hans vän som stod på stranden. De äldre pojkarna var jämngamla, jämnlånga och alltid tillsammans. På avstånd kunde man bara skilja dem åt på hårfärgen. Den ena hade väldigt mörkt, nästan svart hår, och den andra ljusbrunt. Vattnet var kyligt trots att det nästan var högsommar. Solen gassade från en molnfri himmel. Fåglarna sjöng. Den lilla pojken pillade med benen på badbyxorna. Han var spänd. Dagens äventyr hade de planerat tillsammans. De hade ätit pannkakor till mellanmål hemma hos den yngste pojken, spelat Uno och busat. De större pojkarna hade berättat för den mindre om en spännande lek som bara de som inte börjat skolan än kunde delta i. Han hade blivit ivrig över sin viktiga roll och den spännande vändning som den trista sommardagen tagit. De hade satt på sig gympadojor på sina brunbrända fötter, dragit kepsarna med en korrekt skarp böj på skärmen, djupt ner över huvudet och cyklat iväg mot byns badstrand. På stranden hade leken nått till den punkt när det inte längre fanns någon återvändo. Gå då, skatten ligger på botten, sa den svarthårige pojken för hundrade gången. Hela eftermiddagen hade de större pojkarna byggt upp en historia för den yngre om ett skepp som för länge sedan sjunkit ner på sjöns botten. Alla hade tyckt att berättelsen var skojig och spännande. Ombord på det gamla fartyget hade det funnits tre guldhandtag som fortfarande låg kvar i sjön. Vattnet gick upp till knäna på pojken. Den svarthårige sökte med blicken stöd hos vännen bredvid sig. Den brunhårige nickade godkännande och ropade:
Det är inte långt kvar. Räkna till 10 steg så är det så nära att det börjar brännas.
Pojken i vattnet pressade hakan mot bröstet och tittade under lugg på de båda pojkarna på stranden. Han vickade de små övertänderna mot underläppen, eller snarare de två som fortfarande hängde löst i tandköttet.
Bra Mikael, fortsätt bara!
Den mörkhåriges uppmuntrande rop fick honom att ta några steg bakåt. Vattnet gick nu upp till de smala låren. Han hade gåshud.
Nu?
Frågade han med darrande röst. Det var omöjligt att veta om tunnheten i rösten berodde på rädsla eller på det kalla vattnet. Längre bort på vägen hördes prat från stojande människor och ljudet av cykelklockor. Cyklarna svängde inte ner mot stranden utan fortsatte förbi. Snart var det tyst igen.
Varför måste jag hämta den ensam?
Frågade pojken, fastän han inte hade fått svar på sin föregående fråga.
Det är bara små som kan hämta han, inte stora. Så säger berättelsen,
sa den svarthåriga kusinen övertygande. Den brunhåriga kompisen fortsatte.
Den ligger alldeles nära. Kan snart lyfta upp det första handtaget ytan och visa oss.
Ett trots glimtade för ett kort ögonblick till i den lilla pojkens ögon.
Ni får titta på hon, men den är min eftersom jag hämtar hon. Den som hittar hon får hon, det var ju så ni sa.
Den svarthårige satte händerna på höfterna och sa med en 10-årings självsäkerhet:
Klart att den är din.
Kusinens ord fick pojken att vända sig om. De smala, vassa skulderbladen framträdde på ryggen när han långsamt gick utåt från stranden. Stegen var korta och kroppen gungade lätt från sida till sida när han försökte hålla balansen i vattnet som blev allt djupare för varje centimeter. Det gick nu redan till armhålorna. Solen glittrade på vattenytan. Någonstans längre bort hördes en åskknall. Regnmolnen och åskfronten var långt borta, men det explosionsartade ljudet ekade långväga. Ett par steg till och pojken i vattnet skulle inte längre bottna.
Han kan inte simma än,
sa den svartårige pojken med ett skratt till sin vän. Stämningen förändrades som genom ett blixtnedslag och glädjen i leken skingrades. Den svarthårige pojken kände hur kroppen spändes. Pannan rynkades.